Okej, om du nu gör normala frågor till mig
för en gångs skull
och att jag slutar behandla dig som den bebis du är, så kanske det här kan bli match
den
igen.
Den bäst du är.
För jag är väl ändå, det går väl bättre och bättre för mig.
Jag tycker du har en väldigt fin kurva rakt upp mot Mount Everest.
En snygg graf har du.
Ja, det ser bra ut på pappret.
Come on.
Det här är Fejden i P4. En familjeuppgörelse.
Jajamensan, nu är det Fejden i P4 igen, en ny match. Och jag är peppad, jag är glad. Hur mår du, Hector Apelgren?
Jag mår bra, men jag har aldrig sett någon så se ut som att ljuga så mycket. Du såg så, jag är peppad och jag är glad och, men du är det, va?
Ja. Vänta och
för
se.
Den här gången vänder det.
Nu vänder det för mig, jajamän. Och Anna Spolander, hur går det till?
Ja, men jag vill faktiskt egentligen börja med direkt inledningen och säga vad trevligt det är för mig att varje vecka få vara med och uppleva när två sådana här giganter drabbas samman i det vi kallar Fejden i P4. Där Anna Mannheim, jag upprepar ditt namn igen, och Hector Apelgren, upprepar ditt namn igen också, gör upp, ja, men ändå under kontrollerade former, totalt 6 frågor som får handla om precis vad ni vill. Där har ni av mig fått det vi kallar frihet under ansvar. Vi välkomnar såklart även dig som tävlar hemma lite extra, och du som också bidrar genom att till exempel höra av dig till vårt Instagramkonto där vi heter Fejden i P4. Känner sig alla redo att börja?
Ja.
Jajamän.
Låt Fejden börja.
Yes.
Hector, du hade ju en idé förra veckan om ett företag, eller att du skulle liksom uppfunna att göra ett lekland för barn. Aha. Med saker som barn egentligen vill ha.
Ja,
kartonger, jag kommer inte ihåg, men det var jätteroliga sådana.
Ja, routrar och snusdosor.
Ja, och sånt. Alltså, Jag undrar om inte jag, du kanske tycker att jag är lite så här hangaround, men ska hänga på det företaget, för jag har nämligen en idé om att ge medelålders kvinnor kanske inte vad de vill ha, utan med det de inte visste att de nog behöver.
Oj, jag gillar redan den här pitchen.
Ja, så här är det. Jag var på ansiktsbehandling, skönhets... Ja, vad heter det? Man gör så här rengöring och peeling och håller på en sån där institut. Och
Fiff.
Så föreslog de, väldigt vänligt måste jag säga ändå, att lite botox. Att man kan lägga... De tyckte att man kunde lägga här... Då lägger man det i pannan. Bara lite grann mellan ögonbrynen, och de sa att du kommer se mycket piggare ut, alltså det här lite trötta kanske de tyckte jag såg ut. Och då blir man av med det bekymrade trötta utseendet, ögonbrynen åker upp och man ser istället lite glatt förvånad ut.
Ja, det är så fint.
Men sen kan man liksom inte få ner dem igen, utan så ser man ut sån tills det här medlet går ur.
Okej. Lite lätt skärrad ut.
Ja, lite så här. Men ändå väldigt pigg. Och med grejen är att jag vill absolut inte gå miste om min möjlighet att hela tiden se lite negativt, besviken och missnöjd ut. Det är lite, jag ska inte säga att det är min superkraft, men det har blivit lite av my weapon. Alltså, det är det som får mig att överhuvudtaget stå på benen här. Det är alltså det enda sättet för mig att få lite lugn och ro hemma vid. För grejen är så här, att när olika familjemedlemmar börjar fråga mig sådana här saker som, kan du skjutsa, kan inte du ge massage, kan du läsa igenom det här skolarbetet, kan du läsa mot mig det här manuset, kan du fixa något att äta, kan du lyssna på en idé, kan du leta upp nycklarna som jag har tappat bort och sådär.
Kan du lätta upp stämningen?
Ja, lite så. Så gör jag det. Och det gör jag inte för att jag är jättesnäll, utan för att jag är svag. Alltså jag har försökt att stålsätta mig och säga så här, kom ihåg nu imorgon att jag har jättemycket att göra. Jag kan inte skjutsa. Då är det så att jag ändå gör det. Jag veknar, alltså jag har inget motstånd. Jag skjutsar väl då liksom. Och detta liksom ryggkliande, detta kan, jag ringer. När du ändå är på stan, kan du inte köpa med dig en ögonbryspenna, lite skruva några, du har ringt så här, kan du köpa några bräder på något konstigt ställe och skicka massa mått, jag åker över halva stan och köper konstiga bräder till dig, och sen ska någon ha en 10 bitar sushi. Jag bara gör det helt plötsligt. Men alltså, hade jag inte det här ryggkliandet och brädköpa hade helt kunnat förgöra mig. Men om jag inte hade utvecklat min min, den här negativa, trötta, lätt kränkta blicken och minen som jag kan få just med hjälp av de här pannmuskulaturen.
Du har väl vad man kallar för ett resting bitch face?
Kanske, men då har det gått så långt nu så att de ställer inte ens frågan. Alltså Peter kan komma och säga, älskling, skulle inte du kunna... Nej, det var inget. För när jag då vänder upp med mitt lidande uttryck, det blir inte ens en fråga. Så jag, och då förstår ni va? Att om jag nu hade tagit botox, då skulle jag se jättepig och jättepositiv ut utanpå. Men var helt utbränd inuti. Men ingen skulle ju ta hänsyn till mig som de gör nu. Förstår ni? Ser man jättepig ut, så tänker de så här, nej, det är ju hon, henne behöver vi inte vara rädda om. Hon är ju jättepig. Och detta, tänker jag, är ju den stora grejen som alla medelålders kvinnor gör fel nu. De proppar sig fulla med saker som gör att man tänker, henne kan jag lägga lite mer börda på. Hon orkar ju, hon är ju bara allmänt...
Hon ser så fräsch ut.
Hon ser så glad och förvånad ut. Va? Så jag tänker så här, att det är egentligen en bra bekymmersrynka man ska lägga pengar på. För att folk ska förstå, nej, kanske inte mer börda på dessa kvinnoaxlar.
Så att den speglar den inre bekymmersrynkan man har.
Så när de sa det till mig, ja men ta det här, då ser du lite utvilad och lite pigg. Jag blir så här, är du inte klok i huvudet? Det är ju det här som får mig att liksom ticka. Det är ju det enda som får mig att överleva. Att jag kan se så här, lite lidande, ledsen och bekymrad. Alltså det är ju det jobbet man gör med sina ögonbryn. Och jag tänker så här, om jag utvecklar den här grejen, kanske lägga på, jag har också ett otroligt bra imitation av tigermorr, som inte många kan. Då tänker jag att jag kommer sätta alla förhandlingar. Jag skulle kunna hålla arbetsplatser i schack med bekymmersrynka plus tigermorr. Du vet, man ska göra husaffärer, man ska deala. Alltså, tänk, titta på mig nu. Och så gör jag så här. Alltså, ni fattar kombon. Jag tänkte ställa en fråga, apropå botox. Det är ju ett nervgift som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Och det är samma bakterie som ger botulism. Det är ju liksom den mest fruktade förgiftningen av dem alla. Ofta framkallade av livsmedel. Och det finns en spädbarnsvariant som gör att Livsmedelsverket rekommenderar att man inte ska ge denna annars ganska hälsosamma produkt till barn under ett år. Vilken är det?
Ja, Hector, vilket livsmedel är det som Livsmedelsverket avråder att man ger till barn under ett års ålder för att undvika barnbotulism?
Precis innan vi spelade in förra veckans avsnitt så ringde jag ju dig. Vi pratade till och med lite i det avsnittet om det. Att jag ringde dig och frågade vart du var någonstans. Så här, är du på väg nu? Och då kunde jag höra hur nära infarkten du låg i det.
Alltså du sa, vi står och väntar.
Jag kunde höra blodkärlen i tinningarna på dig genom telefonen. Alltså att det låg stressnivå som var så hög i det, va? Och ja, grejen är att efter att jag gjorde det fruktansvärda och sa att vi står här och väntar i regnet, jag har papperspåsar och de håller på att gå sönder och grejer, och du var så här, jag kommer.
Ja, för du sa också, vi skulle ju börja en timme tidigare, kommer du inte ihåg det?
Egentligen hade du en timme på dig, helt, lugnt var det. Men efter det så insåg jag att vi är lite lika där, du och jag. För egentligen så skulle jag reagera precis likadant. Om någon ringer till mig och säger så här, är du på väg eller? Så har jag ingen tillit till att jag skulle ha koll på var jag ska vara just nu. Så någon skulle kunna ringa och säga så här, du, är du på väg? Du skulle ju flyttstäda åt mig, här har du sagt. Då hade jag bara slängt mig i bilen, hoppat in, flyttstädat hemma hos folk utan att ifrågasätta. För jag har ingen aning om vad jag har tackat ja till eller vem jag är eller... Jag vet att du är precis likadan.
Exakt likadan.
Och hellre ju tidigare på morgonen det är,
desto effektivare.
Desto effektivare är det, för då har jag ingen aning om vad jag har gått med på.
Och är det inte också så att man alltid har en liten känsla av skuld och skam? Alltså man har,
i grunden,
att jag har nog gjort något fel.
Jo, det ligger säkert på mig det här. Ja, precis.
Något är det
jag som... litar så otroligt lite på mig själv. Mm. Alltså, och även måste jag säga, när det kommer till min egen, vad ska man säga, mitt eget sinne. Mm. Alltså, jag känner också hela tiden att jag ligger så nära psykosen. Mm. Så jag kan också lita på, inte på mina egna sinnesintryck. Och det vet jag, även det att du också har en sån här...
Absolut.
Att du kan helt plötsligt höra ett ljud. Men om andra inte gör det, då är du så här... Det är jag. Nu händer det. Mm. Nu följer jag över kanten.
Ja, men det tänker jag jätteofta. Att om jag skulle se en så här katastrof... Att jag skulle se så här... Oj, en bro har rasat. Så skulle jag förmodligen tänka sig... Jag ser att bron har rasat. Men eftersom jag är så konstig... Så kan det, och alla säger så här... Nej, så kan det inte vara. Säger folk ofta till mig när jag är rädd för saker. Nej, det kan inte hända. Så skulle jag väl tänka så... Nej, det kan inte hända. Det är säkert jag som... För att jag är så van vid att jag gör fel.
Ja. Alltså, jag var med om en sån här grej nu förra veckan nämligen. Satt på ett möte med flera personer på en ny arbetsplats som jag är på. Mm. Och under mötet så hör jag som om någon spelar väldigt dålig blockflöjt genom väggen, alltså i rummet bredvid. Mm. Och jag känner så här, jag är ny här så jag ska inte ta upp tid med att säga hallå, är det någon som hör blockflöjten? Eller ligger det bara hos mig? Mm. Men ju längre tiden går och ingen annan tar upp det, så tänker jag så här, de hörde inte. För det är så påtagligt att någon måste nämna det, att det är någon står och liksom, men ingen säger någonting. Senare samma dag så börjar det lukta så otroligt äckligt vid min arbetsplats. Och du har ju faktiskt varit förbi och känt den lukten.
Ja, jag kände, jag kom den dagen.
Ja. Ja, nu, alltså, då så var jag så här... Det här...
Du sa till och med någon måste ha bajsat i kaffemaskinen. Sa
ja,
du faktiskt?
Ja, jag trodde att någon hade gjort en upper decker, som man kallar det, att satt sig där uppe. Men alltså, jag var helt... Men så började jag fråga folk. Och ingen annan där jag satt kände lukten. Nu när det har gått en vecka så har jag förstått att när vinden ligger på åt ett visst håll mot byggnaden så kan det låta som en blockflöjt. Och... Folk som jag har suttit bredvid har allihop haft corona ganska nyligen och har problem med luktsinnet och har klagat på det. Men jag drar aldrig de slutsatserna, utan jag går direkt till, nu händer det. Mm. Där small det till, nu kom den. Mm. Nu, jag visste att det skulle komma och nu gjorde det. Men Anna, jag ska ha en fråga också.
Nu tänkte
jag, ja, det kanske inte, men jag har det i alla fall.
Okay.
Jag tänkte att jag ska spela musiken ifrån tre filmer, och det är tre riktigt stora filmer.
Och då vet du så här, vad är det Anna inte tittar på?
Film, ja precis.
Mm. Så då tänkte du, jag tar filmfrågor.
Ja, nej precis, det är så jag tänkte. Mm. Och jag ska inte göra det bara så enkelt, för det är ganska, jag ska säga att det är ändå ganska enkla filmer. Utan jag har dessutom bestämt mig för att jag ska spela... på en blockflöjt, vilket jag inte överhuvudtaget kan göra. Så du får försöka urtida vad det är för filmer jag söker. Det är tre stycken.
En fråga bara. Är det Ylva som spelar blockflöjt?
Nej, det är Ylva som nynnar.
Ja.
Där är jag.
Okej.
Det var starkt. Från vilka tre filmer kommer musiken som Hector spelade på blockflöjt, Anna? Här har du chans att vinna 3 poäng.
Nej, det har jag inte. För kombinationen av att jag inte kan uttyda den konstiga musikaliska grejen. Alltså, Dr. Mannheimer is in the house, i sina tre skor och i sin vita blaus, där hon går om den bara jaus. Ja. Ja, tack för att jag fick komma in. Ja, ni har inte sagt öppna.
Nej, du började sjunga så fort så vi hann inte välkomna, så att säga.
Men välkommen i alla fall.
Tack så mycket. Idag tänkte jag berätta, jag har ju ett otroligt rikt liv som läkare. Jag är ju mer än allmänläkare. Jag kastar mig ju kors och tvärs utom mellan olika specialiteter och behöver olika kunskaper. Så jag tänkte testa dig på några saker som jag är med om under en dag. Min första patient är helt enkelt en kvinna som föder barn. Och jag har fått ut den lilla bebisen och navelsträngen är kvar. Och det är dags för att klippa den. Då tar jag upp mitt sax- och pincettliknande instrument med en låsanordning som jag sätter. Jag säger, syster, Och då får jag det här som jag klämmer åt runt navelsträngen instrumentet. Vad heter det, Hector? Sen kommer en patient med ett utslag som jag blir väldigt osäker på och måste skicka vidare till en hudläkare. Så jag skriver en... Ja, vad skriver jag? Till hud. Och slutligen måste jag tyvärr undersöka inuti en patients tarm. Med en kamera som sitter på en mjuk slang som jag liksom matar in bakvägen. Vad kallas denna undersökning?
Svårt.
Och då kan jag berätta för dig att när jag gick igenom detta på skolan, som jag har min egna skola, och en läkare visade mig hur man skulle, för det är lite lurigt, man ska få liksom först in genom tjocktarm och så är det en liten krök och så nedre delen och så kommer det vid ett änta och grejer. Och så frågade jag den läkaren, gör det inte ont? Och då sa han att jo, efter ett par patienter så kan man det verka i axeln.
Ja, men vansinnigt olegitimerade men ändå väldigt älskade, måste vi säga, Dr. Mannheimer är här med en 3-poängsfråga, Hector. Vad heter det, nu hjälper jag till lite, pincett och saxliknande instrument som hon brukar leka att hon klämmer ihop, till exempel navelsträngar, blodkärl och så vidare med? Och vad heter det som Dr. Mannheimer skriver när hon skickar iväg dig till exempel till en annan typ av läkare för bedömning? Och slutligen då, vad kallas den tarmundersökning där man går in med en slang och med hjälp av fiberoptik kan se tarmens insida?
Anna, igår så satt jag och Ylvar, min tjej, och tittade på tv som vi tenderar att göra på kvällarna. Och helt plötsligt så sitter jag där och känner att jag är iakttagen. Det är någon som tittar på mig och sneglar ner på golvet nedanför tvn. Där sitter det en liten mus.
Va?
Och tittar upp mot mig. Svingullig är den, för det första. Det är det som slår mig först. Det andra är, vi har en mus inne. Och vad gör vi nu? Ja, visst är det konstigt. Du har ju ändå katt, så, för du är ju van vid det här, tänker jag. Det kommer ju möss in hela tiden.
Mycket grejer in med det.
Vi har ju ingen katt. Så för oss att vi har en mus inne, då blir det ju mer ett problem. Alltså då är det mer så här, då har den tagit sig in någonstans på något sätt. Och man vill inte heller att en mus, när man väl har fått in den, bara springer iväg. För då kan de tendera att gömma sig någonstans, dö och sen luktar det jätteäckligt.
Eller, ännu värre, träffa en annan mus, föda barn.
Ja, det är precis det som man känner så här. Ja. Så direkt den första reaktionen som är att vi båda två låser in oss i rummet med musen. Så det är bara jag och Ylva och musen i det här rummet. Men då händer någonting med Ylva som är uppvuxen på landet till skillnad från mig. Då är plötsligt, säger hon med liksom självförtroendet av Leif G.W. Persson, sådär. Jag har sett Bear Grylls fånga en vildgris på tv. Det här ska vi nog lösa.
Kaxigt.
Väldigt kaxigt. Drar fram alla böcker böcker som vi har och bygger som en form av folla. Som börjar som en tratt, alltså som, den här, som en bana musen måste springa i. Mm. Som börjar ganska vid och som smalnar av in i en glasburk som vi har där. Och det är hennes fälla liksom. Att den ska tvingas springa in i den här. Sen bara ger hon mig en leksakskratta som vi råkar ha i det rummet. Eftersom att det ligger leksaker överallt. Mm. Och säger att jag får forma någon form av drev. Det är min uppgift. Mm. Mm. Så direkt så skämtar jag och säger något med så här, jag tar fram hundarna och hästen och så där och formar drev. Då bara tittar hon på mig med en sån blick som bara en arg bonde kan ha.
Ja, det här alltså, är inte på skål.
Det här är inget vi skämtar bort. Så då plötsligt så får jag forma drev med den här krattan. Så jag får gå längs med väggen. Där vi, och därifrån vi vill liksom driva musen, så att säga.
Sitter den i ett hörn?
Den sitter in under soffan, ja, och det är problemet då, va? Så jag får dessutom då börja gå ner på alla fyra. Till slut så får jag också ligga och liksom jobba med krattan in under soffan för att liksom skrämma musen in i Ylvas dödsfälla som hon har byggt. Då är den här musen så otroligt smart. Så den tänker, vad är smarta? Ska jag springa mot dödsfällan? Eller ska jag springa mot den här lite småtjocka, ljusa killens ansikte istället?
Mm.
Så det gör den. Den bestämmer sig för att springa mot mitt face. Och jag,
där du ligger?
Där jag ligger. Då hör jag mig själv låta, alltså det mest förnedrande ljudet tror jag. Då säger jag bara vad det är jag ser på något sätt. Musen! Jag vill själv säga och kryper ihop som en sån liten insekt på något sätt på golvet. Och musen springer såklart förbi mitt huvud och är borta. Vi ser den inte mer. Förutom att lite senare på kvällen så ser vi hur den sticker ut genom balkongdörren. Så den är borta, det är löst. Det enda problemet är kanske att min och Ylvas relation, den vet jag inte om vi kan rädda längre.
För hon har sett dig skrika.
Hon har sett musen! Alltså man vill ju ändå visa sig som så här, det här löser jag. Och jag hade nog inte gjort det om det inte var att det sprang mot ansiktet på mig. Mardrömslikt. Hur som helst, Anna, söker jag just nu namnet på det zoologiska fenomenet när flera råttor liksom fastnar i varandras svansar och blir mer som en klump av råttor.
Vad heter det zoologiska fenomenet där råttor liksom flätar ihop sig med varandra, Anna, och nästan blir som en enda stor jätterotta fast med många råttor i?
Jag tycker ju det är jätteroligt det här med att ha en styvson som är så lik mig och som på så många sätt går i mina fotspår. Inte bara yrkesmässigt, vi pratar ju om det att vi har ju ett konstigt jobb. Vi är ju varken liksom riktiga reportrar eller riktiga komiker eller riktiga, vi är liksom lite så småputtrar. Och du har ju liksom lite tagit efter mig där. Mm. Och inte bara yrkeslivet utan även som fritidsintresse. Ja. Jag vet inte om man ska säga ta efter eller härmapa, men det kan man ju välja. Men Hector är ju precis som jag väldigt intresserad av trädgård. Och det var kul i början när han kom och frågade saker och odlade sånt där som unga män med skägg ofta odlar, tomater och chili. Och man kunde vara lite såhär, kör du med dina tomater och chili? Nu har det liksom förändrats lite i maktbalansen. Nu fungerar hans bokashi-kompost mycket bättre än min. Hans krukväxter frodas och hans frösodder som vi när vi höll på i våras höll ju på att ta över hela hans hus för det går så bra och han, ja. Och det är det, han håller inte bara på att komma upp jämsides med mig utan nu spurtar han om och det är en annan situation. Den är inte alls lika trevlig som det där när han kom. Nu är det jag som behöver fråga Hector om saker och ting. Men då vill jag ändå fråga dig om en sån här väldigt basfråga, grundkunskap, det här kan alla och det kan du naturligtvis också. Men vad är det de där första bladen heter som kommer på den lilla fröplantan?
Här kan jag göra bort mig, känner jag.
Mm, då är vi i trädgården, Hector, på fråga 5. Och när ett frö börjar gro, vad kallas de där första små bladen som skjuter ut?
Jag har ju, som jag nämnde lite tidigare, ganska nyligen börjat på ett nytt jobb. Alltså ett så här riktigt jobb. Jag, under hela den här coronagrejen så har jag ju varit pappaledig eller bara mest hemma.
Ledig
på något sätt. Arbetslös har jag varit mycket också. Men nu är det ett riktigt sådär, och det började med en konferens på ett hotell nära Marstrand. Och det var jättetrevligt, vi hade möten hela dagarna och sen så var det middagar och lite såhär.
Är det så det man säger kick-off?
Ja, men typ kick-on mer, som att det var starten på det. Jag vet inte, det kanske fortfarande är en kick-off. Jag har ju inte jobbat länge.
Jag har inte varit i yrkeslivet på länge.
Nej, men och det här företaget då, de stod ju för det här boendet och middagen och grejer. Och väldigt härligt tycker jag, trevligt grej.
Mm. Men kände du dig lite vuxen för den gångs
skull? Otroligt vuxen, jag hade ett riktigt vuxenjobb, eller jag har det nu. Grejen är att de stod ju inte för alkoholen då. Det var ju en sån uttalad grej, det gör vi inte. Men under middagen så tänkte jag, ja, jag kan väl ta ändå, det ser snyggt ut och kanske dricka ett glas vin, två glas vin, tre kanske. Men sen höll jag mig på en bra nivå, tre glas vin, sen gick jag och la mig. Så. Mm. Och det skulle jag väl ändå kunna lösa, tänker jag så här. Men dagen efter så skulle jag gå och checka ut ifrån hotellet. Och de andra som jag är där med, som jag liksom första dagen, jag träffar dem i princip på min nya arbetsplats, har checkat ut precis innan mig, jag är sist. Så de går före och är så här, vi går och kör runt bilen. Okej, ja, jag kommer snart. Då säger hon i receptionen så här, ja, sen har du tre glas vin uppsatta på ditt rum här. Och det blir 150 kronor. Jajamän, säger jag, och ska betala det här. Det går inte igenom. Och jag hamnar i situationen där jag får kolla hur mycket pengar har jag. Jag har 50 kronor, jag kan betala ett glas vin. Det är det enda jag kan göra. Så jag får liksom smyga iväg och i panik börja ringa folk. Vem kan slänga över en slant till en stackars person på Marstrand? Ingen svarar. Alltså jag ringer till min bror, jag ringer till min flickvän, jag ringer till dig, jag ringer till nästan alla jag känner. Och till slut när jag är där och överväger om jag ska göra någon form av springnota och tänka jag löser det här sen. Jag skjuter upp det och ringer till hotellet sen och liksom skickar över pengar. Jag vet inte hur jag ska göra, lösa det här, för det är otroligt pinsamt att behöva gå till någon.
Alls.
Det är så ovuxet att gå första dagen till någon på den nya arbetsplatsen och säga, du ursäkta, skulle jag bara kunna få låna 150 spänn, för de släpper inte ut mig från hotellet annars. Då ringer som tur är pappa till mig och swishar över 150 spänn. Så att jag klarar mig i alla fall. Och det här vet de inte om. Så som tur är, så tror jag inte de lyssnar på den här podden. Eller,
får vi hoppas.
Men Anna, jag undrar, vilket är det vanligaste jobbet i Sverige?
Hade du ringt mig i Hector så hade jag swishat direkt. Kan jag bara säga, gör det nästa gång.
Det ska jag göra.
Jag svarar alltid. Anna, vilket är det vanligaste yrket i Sverige? Ja, men då tycker jag vi kör igång och rättar, och det gäller ju både er här och dig då som tävlar hemma. Och ni har låst in era svar, ser jag.
Ja.
Era
ja.
Datorer, bra. På fråga nummer ett så sökte ju Anna svaret på vilket livsmedel som just Livsmedelsverket rekommenderar att man inte ger till ett barn under ett år för att undvika barnbotulism.
Alltså grejen är att det är så mycket där, när man är gravid så får man inte äta vissa grejer och sen får barnet inte äta vissa grejer. Och det är så här. Så jag har ett svagt minne av, det kan vara så att jag blandar ihop det nu, men att det är botulinumtoxin i skaldjur. Så jag säger att man får inte ge barn skaldjur.
För det gör man ju ofta med ett barn.
De älskar ju en bra kräftskiva.
Ja, hummer och sånt, det är ju absolut. Ja. Men det är fel. För rätt svar är honung.
Ja!
Och det är lite lurigt, för det känns ju som ett trevligt...
Ja, det känns ju som rena hälsokuren honung.
Just det.
Ja. Precis. Men inget poäng, Hector, har du än så länge i dagens upplogga av Fejden. Men vilken musikalisk resa vi fick vara med om i dagens första trepoängsfråga. Kände du igen, Anna, från vilka tre filmer musiken som Hector spelade på blockflöjt kommer ifrån?
Alltså, det här är så svårt för mig. Och det var svårt för mig när Ylva nynnade. Jag har fått lite faktiskt knäpp på näsan också från folk som säger att man kanske måste vara lite musikalisk för att förstå de här omusikaliska grejerna. Men nu är det liksom två omusikaliska hjärnor som möts. Den första, Star Wars. Sen tyckte jag allt ärligt lät som Saltkråkan. Så jag säger, för det, alltså det så här, Saltkråkan på tvåan, om det nu anses vara en film. Och sen, det här är en chansning, men jag här tänker jag mer stor film och att det lät lite sorgligt. Så jag säger Titanic på trean.
Nu tycker jag du ska ta tillbaka sitt självförtroende, Anna, för Star Wars är rätt.
Ja!
Titanic är rätt, däremot så var det ju inte Saltkråkan på fråga nummer två, utan Harry Potter.
Ja, England, ah. Saltkråkan.
Mm. Precis. Bra. Ja. Mm. Och Dr. Mannheimers trepoängsfråga bestod av följande frågor, Hector. Nu får du hänga med här. Mm. Vad heter det pincett, sax, liknande instrument som doktorn brukar leka med i hemmiljö? Det har vi ju sett att du gör, Anna. Och låtsas att hon klämmer ihop till exempel ett blodkärl med. Vad heter det?
Ja, där svarar jag piang.
Det gör du rätt i och får ett poäng för det. Och när Mannheimer, förlåt Dr. Mannheimer, skriver ett intyg för att skicka dig vidare till en riktig läkare för bedömning. Vad har hon då skrivit?
Då tror jag att hon har skrivit en remiss.
Det har hon absolut gjort. Du får ett poäng där också. Och slutligen då, vad kallas den undersökning av främst tjocktarmen där Dr. Mannheimer med glatt humör går in med en slang och med hjälp av fiberoptik kan se din tarms insida, Hector?
Jag blev nu precis när jag skulle svara så kände jag att jag kom på att det kan vara en annan grej ju.
Än den du har skrivit? Men du får ta den du har skrivit.
Ja, för den är inlåst och klar.
Men jag svarar att det är rektoskopi.
Ja, och det är tyvärr fel, för det är lite mer om vi tänker... Eller vill doktorn själv svara på...
Ja, alltså det är en mycket mindre undersökning bara av själva ändtarmen. Jag pratade ju om hur man fick letas kröka sig runt upp till tjocktarmen och så. Så jag pratade om den stora undersökningen av tarmen.
Och där är det korrekta svaret koloskopi.
Ja, just det.
Så det står 2-2 just nu. Vad spännande och roligt är det då. Mannheimer igång idag, eller hur?
Jättebra.
Sen hade vi ju en mysig djur- och naturfråga på fråga 4. Hector undrar vad det zoologiska fenomenet kallas där råttor, som vi pratade om innan, liksom flätar ihop sig med varandra.
Jag gissar nu att det heter råttkung. Att det blir, alltså att man har fått en råttkung.
Det har man.
Jo!
Och där vill jag säga att gå inte in och googla på bilder på råttkung.
Nej, gör skit
för det. Gjorde jag, och det kan leva med dig många år framöver.
Är det så?
Det är fruktansvärt.
Ja, det är inte trevligt. Och från djur till natur i näst sista frågan då, Hector. När ett frö börjar gro, vad kallas det lilla fröets första självande blad?
Alltså, jag känner mig så osäker här. Men jag svarar hjärtblad.
Det är så spännande, det är helt rätt. Det står 3-3. Vilka blickar nu. Och det är ju nu helt avgörande, Anna, vad du kommer svara på dagens sista fråga. Som är, vilket är det vanligaste yrket i Sverige?
Alltså, först var jag inne lite på det här med konsult och så här ekonomi. Alltså, det finns mycket luddiga grejer, men jag tänker att det måste nog vara liksom en titel. Jag tänker att det är sjukvård och jag har faktiskt skrivit två saker. För jag har skrivit undersköterska, vårdbiträde. För någonstans däremellan, jag vet inte riktigt, men får jag säga så? Eller vårdbiträde säger jag.
Det gör du helt rätt i. Och du får poäng. Och det är du som vinner fejden idag med 4-3. Grattis, Anna. Äntligen.
Nu vänder det!
Hector, skaka hand nu.
Nu vänder det.
Okej då.
Ja, men det här var ju en förtrollad afton. Det här var ju en fantastisk dag. Hector Apelgren mötte Anna Mannheimer, förlorade. Och domaren Anders Bolander övervakade det hela. Och så har vi vår producent Karin. Karin Jansson som har tittat och sett allt detta hända.
Bevittnat
detta. Och vi har ju... Alltså vi har ju ett Instagram-konto, Fejden i P4, och vi har ju trevligt, och vi kommer tillbaks, och jag är så glad.
Jag har Hector också.
Och vi har Hector.
Ja, han är också med.
Ja.
här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla Sveriges Radios poddar hittar du i vår app, Sveriges Radio Play.